P3, Sveriges Radio.
Kommer ni ihåg det här när man var ung och en sån som partier ville vända sig till när de skulle fånga in unga?
Mm. Första gångs väljarvalet 2014, fan vad hemskt det var.
Ja, att du då antagligen drabbades av olika kampanjer som de trodde var riktade mot dig.
Ja.
Men du kände...
Att jag fakta här, känner jag. Jag bara röstat ironiskt. Ja.
Vi bråkade i mellanstadiet. Det fanns två läger. De ena var moderater och gillade Reinfeldt för att M hade bäst gratis godis i sina stånd. Små kulörta pistiller. Och de andra
alltså sådana här knattar,
ja,
eller?
Och de andra gillade Folkpartiet. Dels för att det var nice, för att vi alla är folk. Och det var ett parti. Och dels för att Lars Leijonborg var ett väldigt coolt namn.
Båda är ju sanna.
Det här är Konsulterna, en satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
Dagens problem, hur ska vänstern vinna de unga rösterna? Allt fler börjar rösta höger och vänstern, som tidigare då kanske var synonymt med ungdomskultur, känns idag lite föråldrade, medan högern istället har vunnit de ungas hjärta med grischkultur och dunvästar och snabba pengar och ISK-konton.
Ja, i synnerhet de unga männen.
Vi lever i en mer konservativ tid, så de unga männen ser framför sig: jag vill kunna försörja en kvinna, sätta mat på bordet, läsa Dagens Industri söndagsbilaga och skrocka gott. Målar upp min egna dröm bara.
Serierna på slutet.
Exakt. Moa, berätta, hur har det sett ut historiskt? Det har inte alltid varit så här, väl?
Nej, precis. Alltså, det vi vet om ungdomars röstningsbeteende, det är att de bestämmer sig senare än de andra väljarna. De är notoriskt otrogna mot sina
partners och partier.
Förlåt, freudianskt. De är notoriskt otrogna mot sina partier. De är mer trendkänsliga än andra och de mobiliseras i högre grad av sakfrågor än andra väljare. Det senare tycker jag är ganska intressant.
Ja, för det där i mitten att de är trendkänsliga, det känns ju som det enda som partierna försöker ta fasta på.
Ja.
Hoppa på. Vad finns det för trend att hoppa på här så vi kan vinna de unga?
Exakt, det är precis så de jobbar. För att förstagångsväljarna är ju då mer benägna än andra grupper att följa liksom samhällsströmningarna i stort. Där har många partier missuppfattat och tolkat då som att om bara deras politiker hoppar på ungdomstrenderna så kommer rösterna strömma in.
Vilket år är du född?
1967.
Tack.
Det här lilla fnisset också efteråt från mannen bakom kameran.
Det finns då inget samband mellan att politiker gör tokiga saker på internet och hur unga röstar i valen. Men däremot så går det att dra vissa historiska paralleller mellan den dominerande ungdomskulturen och hur ungdomarna faktiskt röstar i valen.
Okej, det är det här med trenderna som gör att de... Alltså den rådande ungdomskulturen, om den kan säga någonting om politik så kommer det ge utslag.
Mm, exakt så är det. Det var ju väldigt framträdande under 68-rörelsen då VPK och S var överrepresenterade bland unga. Och sen så fortsatte vänsterns grepp om ungdomen med proggen. Men sen under 80-talet så var ungdomen istället mer höger än gemena väljare. MUF slog medlemsrekord. 45 000 personer var medlemmar i MUF.
Det var så mycket siffra. Slipsar som knöts runt pannor.
Ja,
så mycket Galliano och hotshots som dracks.
Men vilket år var det här?
85 typ.
Där satt de och planerade Palmemordet.
Men det låter som... Det låter som...
En generation skeptiska kritiker med borgerliga värderingar, som Ulf Kristersson, dåvarande MUF-ordföranden, sa. Sen kom 90-talet i alla fall. Grunge blev inne och den politiska pendeln svängde till förmån för vänstern igen. Mellan valet 94 och 98 så minskade
det
däremot.
Vänta, du menar alltså att liksom Kurt Cobain och hans flanellskjortor gav utslag i det svenska valresultatet?
Ja, självklart.
Ingvar Carlsson hade aldrig varit statsminister.
Exakt. Någon lyssnade på Come As You Are och bara, vi behöver bättre vård.
Ja, men det
lyssnade
är
på Rape Me och sen gick de ur MUF.
här påminner om en sån fest.
Precis så var det där i skiftet mellan 80- och 90-talet. Det man kan säga generellt om unga väljare är att om vindarna blåser åt höger eller vänster så lägger de sig alltid på ytterkanten och vice versa. Så om en låt känns lite vänster, då går de väldigt långt åt vänster.
Och då, proggen var ju verkligen vänster. Så då var de ju så jävla vänster. Det var ju verkligen politisk musik. Och då blev de verkligen, vi ska störta samhället.
Mellan valet 94 och 98, då minskade ungas valdeltagande. Och jag vet varför.
Berätta.
De var hemma och tittade på Killinggänget. Det var den ironiska generationen. De brydde sig inte om något. Inte ens att rösta.
Just det. Och det här är ju fortfarande ett stort sår hos den gode Henrik Schiffert. Han försöker ju to this day ta ansvar för den skada han åsamkat politiken. Han skäms ju som en hund över att så här, vi aldrig gjorde något. Vi skrattade åt våra föräldrar som gick ut och demonstrerade mot Vietnamkriget.
Mm. Det är hans fel att Magdalena Andersson inte kan göra 6-7. Utan att man blir så upprörd.
Ja, ni fattar grejen. Så där har det pågått då, fram och tillbaka beroende på samhällsströmningarna. Men idag är samhället mer uppdelat i subkulturer. Snarare än att det finns en gemensam ungdomsrörelse. Alltså den klassiska familjen Snutsyrra som regeringen brukar prata om. Har ju också då en dotter som är intresserad av Grand Macor. Och en son som är med i aktivklubb.
Mm. Vad härligt det låter.
Men ta mig in i den här familjen Snutsyrra, det är nytt för mig.
De använder det som ett räkneexempel alltid på hur stora skattesänkningar en vanlig familj.
Men vad då? Vad består familjen av? En syrra och en snut?
En snut och en syrra.
Det är väldigt viktigt i det här exemplet att det är alltså mamman som är polis. Det är pappan som är sjuksköterska. Och så har de två
för
barn.
Då är det lite lägre polislön men lite högre sjuksköterskelön sen när man ska göra räkneexemplet. För att det är mamma och kvinna.
Men då, gemensamt för den här outgrundliga generation Z verkar vara att de bryr sig så himla mycket om pengar. De vill bli rika, men inte genom arbete, för det går inte. Utan genom investeringar eller äktenskap.
Det är den här grischkulturen.
Mm. De bryr sig som sagt mer om sakfrågor. Men tråkigt nog för vänstern så verkar ju den sakfrågan vara ISK-skatten. Mm.
Den saken är pengar.
Ja, precis. Vänsterpartiet vill förbjuda privatjet inom EU. Men alla unga idag drömmer om att äga ett eget.
Mm. Det är också grovt, för det är också att vänstern förstör de ungas drömmar. Det är så hårt. Mm. Sen så råkar det vara att drömmen är att åka runt ett privatjet. Men i sak stämmer det ju. Jag intresserar mig lite för den här för mig tidigare okända grischkulturen. Så jag bestämde mig för att ge mig ut på stan och hitta där en kille som verkligen visste vad det var. Du heter?
Jag heter Noah.
Okay, känner du till den här grischkulturen?
Ja, absolut. 100%. Ja, men jag tycker det är nice. Det är nice med grischkulturen. Det är fin stil, fast det är ganska dyrt.
Du känner till Alexander Ernstberg?
Ja, det gör jag. Ja, han är ju grisch i mina helvete. Massa rika saker på sig.
Hur gammal är du?
Jag är 13.
Ser du upp till honom?
100%.
Känns som det barnet kommer få ett mer lyckat liv än vad jag har.
Ja, han kommer nog bli rik. Han hade, det ska jag säga också, jag ska inte säga märkena, men han hade faktiskt väldigt dyra kläder på sig. Du, Hanna, du har ingen lätt uppgift framför dig.
Nej.
Att lösa. Men likväl ska du ta dig anden.
Ja.
Hur gör vi det här?
Ja, hur gör vi det här? Vilka är det vi pratar om i vänstern? Magda och Norsi känns som, tycker jag i alla fall, de på vänstersidan som man ser håller på mest.
Mm.
Och slayar i olika videos.
Ja, girlbossar sig igenom TikTok-flödet.
De är liksom lite olika varandra, men jag tycker att de kompletterar varandra bra ändå på något sätt. Det är lite som lite yin och yang, Magnus och Brasse. På papper olika, men tillsammans så blir det bra. Kanske är det för att det finns en sak som de båda älskar mer än allting annat. Kavajer i storlek 132 cm lång, tänker ni? Mm. Nej, unga röster, tänker jag på. Unga röster som smakar så gott, som finns där inom räckhåll, redo att plockas. Hur får man unga röster? Jag själv är 32 år, jag har i stort sett aldrig varit på TikTok. Och här kommer min lista på saker jag tror att unga älskar.
Det börjar bra.
Fidget spinners, Digimon, tv-program med syskonen Parnevik och att läsa Sandra Beijers blogg.
Ja.
Jag kan inte föra ett samtal med en 19-åring om som mitt liv hänger på det. Det jag däremot kan är att känna igen en jämlik. Jag ser en svettig Siv Malmqvist som rosslar fram 6-7 på tv. En copywriter som desperat försöker skriva en kampanj som kombinerar parfymfri tvål med Italian brain rot memes. Jag ser er och jag säger till er, jag är som ni. Jag kan inte heller navigera i det här landskapet.
Men då, hur ska du då hjälpa? Du tror att fidget spinner sig inne.
Men lyssna. De ska inte navigera i det här landskapet. Det är det som är knäckfrågan.
Mm.
För att när man är inne på Vänsterpartiet eller sossarnas TikTok eller Instagram så ser man att så här, det här är en omöjlig uppgift. ska göra based content av frågor som slopad karensdag och höjt CSN. Och dessutom så måste man publicera det på en plattform som är så läskig att jag själv liksom förlikat mig med tanken på att aldrig någonsin nå ut till en ung person. Som att deras jaktmarker är så svåra att navigera.
Ja, du kommer bara bli hånad. De säger något riktigt så här grovt. Ofta det jag har sett är ju när någon som är typ över 20 som gör något lite barnsligt så brukar toppkommentaren alltid vara grown man by the way.
Exakt så. Alltså,
bara så att alla ni vet så är det en vuxen person som skämmer ut sig på det sättet.
Mina algoritmer är bara klipp som är så här top 5 millennial cringe. Och sen så är det någonting som fram tills för 2 månader sedan var någonting som jag tänkte att alla i min ålder håller på med. Det jag lurar mig själv mest med är att jag, eftersom att jag tillhör den ironiska generationen, kommer undan med att till exempel säga 6-7 ironiskt.
Ja, och de bara, grown woman by the way.
Mm.
Ja.
Om man har tur.
Om man har tur. Det kan vara grown man by the way också, om vi ska vara helt ärliga.
Japp.
De små hatarna.
Man är bara, om det bästa man kan hoppas på är grown woman by the way.
Då känner du bara, yes, I'm passing, men de hatar mig.
Till tonerna av Aviciis Levels ligger texten "Känslan när Vänsterpartiet sitter i regering och kortar din arbetstid" över ett collage av glada bilder på kungen, Sara Larsson och Andreas Granqvist.
Men alla de här vill ju vara sin egen chef. De har ju ingen arbetstid.
De vill vara egenföretagare.
Jag
tror att det är
de kan
som
bestämma själv,
egentligen är den röda tråden mellan dem är att de är boss ass bitches.
Mm. Mm.
Ord som storkukslugn, hashtag goat cirkulerar varvat med memes. Ja, men ett problem är liksom att vänstern är pinsam på sociala medier.
Mm, till skillnad från höger som är så coola.
Nej, men det är det som är grejen. Och det här är ju du liksom verkligen inne på någonting. För att högerpolitikerna är också pinsamma på sociala medier. Men det är ju uppenbart då att högkids inte bryr sig lika mycket om att deras företrädare är pinsamma online. Och jag tror att en av anledningarna till att det här är så pinsamt för just vänstern är för att de liksom alltid har varit de tuffa, i alla fall haft en självbild liksom. Hippies, punkare, mods, de kanske liksom inte är själsliga syskon med 2000-talets socialdemokrati. Men vänsterns liksom värmande av ungdomar har ju liksom ändå alltid gått ut på att entusiasmera de som tycker att det är liksom lite töntigt med ordning och reda, låga skatter och kyrkan. Så idag när 2010-talets boss-ass-bitch-gospel tynat bort så går det liksom inte längre att branda sig själv med låttexten "A diva is the female version of a hustler". Även om gudarna ska veta att partierna på vänstersidan gör sitt bästa.
På Platsbanken finns det nu 72 000 jobb lediga.
Jag förstår att Ulf Kristersson söker sig till Platsbanken. Det är kanske dags att byta jobb. Kanske dags att byta jobb.
Aj.
Ja.
Var kom det här ifrån?
Ja, Vänsterpartiets officiella TikTok.
Ja.
Jag tror att vänstern behöver skapa en ny eller liksom återinföra subkulturen.
Mm.
Det tror jag är tricket. Samla, entusiasmera massorna, de unga, men man kan helt uppenbart inte göra det på sociala medier. Eftersom att punken har varit död i årtionden så tror jag att de ska titta åt en riktning som vi har varit inne på innan. Så liksom lätt avfärdad att det har varit omöjligt att kommersialisera den. Proggen.
De ska bli proggare.
Ta tillbaka proggen.
Men inte alla döda, förutom Mikael Wiehe.
Har ni hört progg någon gång? Ja, vi kan väl lyssna på starten bara till Doing the Omoralisk Schlagerfestival av Ulf Dagevi. Lyssna
en titel
på det här
som säger allt.
Mm.
Kära lyssnare, får jag för presentera the one and only sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, garotta di anchovis. Sjungandes till sin äkta semperfeiser, Doing the Omoralisk Schlagerfestival.
Norsi skulle kunna prova en gång i alla fall att kliva upp det här. Hon är ju från Göteborg.
Ja.
Garotta de la Jovis.
Ja. 1968 då, Socialdemokraterna gör sitt bästa val någonsin. Samma år bildas Nationalteatern i Lund. Man hade realistiska skildringar av en ungdom som svikits av vuxenvärlden. Och man skapade liksom en hel generation av haschrökare som än idag tror att enda anledningen till att Kåldolmar och Kalsipper inte är med i kulturkanon är för att Ulf Kristersson är för rädd för den politiska sprängkraften. Alltså man tror det på riktigt.
Ja.
Och jag tycker så här i efterhand är det ganska enkelt att inse att så här, Nationalteatern och proggen funkar som liksom en motståndsrörelse till det vuxna.
Mm.
Det är bara att när det görs politisk satir, då blir det så där pinsamt som Doing the Omoralisk Schlagerfestival.
Okej, okay, de ska ta tillbaka proggen. Hur gör de det här då?
Ja, då har jag gått tillbaka och tittat då på Tältprojektet 1977.
Film in, snälla.
En stor vänsterpolitisk teaterföreställning om svenska arbetarrörelsens historia.
Ja, det är den de turnerade land och rike runt.
Ja, den höll på i 4 månader och än idag så är låtar som Vi är och tusenden självklara på spellistor hos de tidigare nämnda haschrökarna. Turnén pågick i över 4 månader och sågs av över 100 000 människor.
Dagens motsvarighet är lyssningar på Alexander Ernstbergs ljudbok.
Ja.
Det är de här Grisch-killarna som älskar den.
Tänk om vi bara kunde få dem att bli så intresserade av arbetarrörelsens historia istället.
Jag ska också säga att jag försökte gå till botten med vad det är som lockar de här unga till Ernstberg och ringde faktiskt upp Grisch över huvudet självt.
Alexander?
Du, vi ska prata lite om den här högersvängen som unga, framförallt killar, gör. Nu när det går dåligt för vänstern, om de skulle ta tips av dig i att fånga unga mäns öra och uppmärksamhet, vad bör de göra?
Ja, man kan börja med vad de inte bör göra och att fortsätta prata om mer statligt inflytande, mer statlig kontroll och att makt ska centraliseras till staten. Det tycker inte jag man kan göra med förtroende. Om man har misskött Sverige så många år som man har gjort.
Men tror du det är viktigt för vänstern att ha sådana förebilder som du, alltså som är mer av, vad ska man säga, dömda ekonomiska brottslingar då, men som kommer ut och skriver böcker och inspirerar efter?
Jag tycker att frågan är märkligt formulerad, för jag tror inte att jag har följare för att jag är dömd för ekonomisk brottslighet, utan jag tror att följarna hänger ihop med vem jag är som person.
Men vadå, det är ändå det du är känd för, Alexander, att du har blivit dömd för alla skandalen och att det inte var ett liksom legitimt syfte.
Är det enda du känner till mig för?
Ja, i princip.
Ja, men det säger ju mer om dig än om mina följare, tror jag.
Okej. Får man fråga vad du röstar på?
Nej, men jag tycker det finns bara ett parti som står upp för de utmaningar som Sverige idag har, och det är Sverigedemokraterna. Sen om det är ett parti som jag kommer rösta på för alltid, det kan jag inte svära på.
Jag har ju då läst Ernstbergs bok.
Ja.
Delar av den i alla fall.
Men han säger inte där att han röstar SD, va? Det är lite av ett scoop från mig.
Ja, det är det verkligen. Där skriver han bara om hur extremt bra han var på att sälja jultidningar.
Nog om Grisch, men det visar väl i alla fall på vilket stort problem de har, vänstern. Och då tillbaka till vårt kära tältprojekt, eller hur var det, Anna?
Ja, precis. Här kommer då förslaget att få unga röster genom att kasta TikTok-memesen, liksom sluta vara på sociala medier och gå analogt. Tältprojektet 2026 som gör både liksom proggen och vänstern stor igen bland unga. Vad tänker ni för i line-upen? Det var ju liksom Sven Wollter, Totta Näslund, Eva Ramius, Nationalteatern och Nynningen.
Gustav Skarsgård är väl dagens Sven Wollter?
Där tror jag ett problem är att det finns en risk att Generation Z har sett hans spoken word om SD.
Fuck you fucking jantelag, men hade klarat av den om du bara inte var för att snart det var tredje jävla svenska fucking Sverigedemokrat. Tvivale.
Och det tror jag är top one millennial cringe i historien.
Mm. Det är också lite konstformen faktiskt. Det är svårt med spoken word.
Jättesvårt.
Men kanske Sara Larsson.
Ja.
Hon är ju lite politisk liksom, men det är ändå, där har vi ju någon som lyckas på sociala medier.
De har en del att hämta också i hiphopmyllan, alltså OneCuss och sådär, tog bild med Greta Thunberg och alltså även de här Sebbe Stax, det är ju lite gammalt nu, men de samplade ju gamla Nationalteatern introt.
Sätta ihop en lineup med skådespelare och artister som då tillsammans spelar rollerna och musiken. Och så gör man precis som då en historisk redogörelse över arbetarrörelsens historia. Fast det här kanske är vänsterns senaste 50 år. Allting som hänt sedan efter Palme dog. En slags Hamilton fast med Olof Palme och framåt.
Och Ingvar Carlsson.
Ja, Ingvar Carlsson. Lars Ohly.
Stefan Löfven, en jätteliten roll.
Tänk att liksom kidsen ska lära sig vem Per Nuder är.
Mm. Gudrun Schymans filmade förlossning kan man bara köra upp på en stor bildskärm.
Ja.
Jag har sett den.
Tänk om man kunde få ungdomen att reagera till det här så som Jonas Sjöstedt tänker att folk ska reagera på när han berättar om sina långa tågresor i Tashkent.
Det är väldigt inne bland de unga att lägga bort telefonerna och gå ut i verkligheten.
Rådaga tältprojektet.
Om du fattar vad jag menar. Bra, men det är inte vi som ska säga bu eller bä till det här förslaget, utan som alltid så ska vi ringa upp en representant. Idag är det riksdagsledamoten och vänsterpartisten Ida Gabrielsson.
Ida.
Ida, du är då riksdagsledamot för Vänsterpartiet, men kanske framförallt tidigare ordförande för Ung Vänster.
Jag är ju vice partiledare och ekonomisk talesperson nu också. Men det är bra
men,
med gamla mig.
Kanske framförallt i det här avseendet. Det ska nämligen handla om, Ida, hur ni ska kunna återerövra den här förlorade ungdomen som ni har tappat till högerblocken. Kanske framförallt då unga män som gått och blivit grisch.
Yes.
Och då, för att presentera förslaget på den här lösningen, Hanna Lublin Niklasson, varsågod.
Ja, vi har pratat lite om att det liksom inte går så jättebra för vänstern på TikTok, även om det är lite peppig stämning i kommentarsfälten när Norsi bärsar Ulf, så blir unga mer höger samtidigt som alla partier egentligen ökar sin närvaro på sociala medier. Så det är uppenbart att röstarna har högre tålamod med att högerpartierna är pinsamma på internet än vänstersidan. Så mitt förslag är, på lösning är då en analog sådan, en återgång till proggen och ett nytt tältprojekt. Tältprojektet 2026, en musikalisk teaterföreställning med kända musiker och skådespelare som inte redan stämplats som tönt i mjukvänster utan som känns lite kaxiga. En exposé över vänsterns senaste 50 år och arbetarrörelsens moderna historia på turné i landet.
Ja, nej, men det låter ju fräsigt. Jag är ju lite skeptisk till att vare sig TikTok eller tältprojekt kommer att locka unga herrar. Men man är ju inte den som inte prövar om artisterna ställer upp. Då är det direkt så att vi kör på det där.
Mm. Och vad tror du, när du ser tillbaka på vänsterns senaste 50 år, vilka nedstamp bör man göra i det här tältprojektet?
Ja, nej, men då finns det många grejer som vi behöver lyfta upp. Då handlar det ju om hur vi byggde upp Sverige.
Gudrun Schymans alkoholism.
Ja, den tror jag, inte om det drar så många röster. Det har svårt att se. Det brukar vara svårare faktiskt för kvinnor att få poäng när de berättar om sånt än män, tror jag det finns forskning på.
Det här med feministisk snöröjning, kommer det vara ett helt eget tält?
Nej, men vi backar från det nu. Det gäller alla nu, snöröjningen.
Vilken artist det tror du kan locka över unga högerpersoner?
Ja, men nu när Fröken Snusk har tagit av sig masken, då tar vi henne. Och sen är ju jag hårdrockare, vet du? Så att jag har ju goda insyn i vad unga män gillar. Vi får fixa Metallica. Man måste ju satsa stort. Det blir inte något gräs och stenar och sånt, eller?
Men hårdrock känns väl lite SD, eller, med hela Sweden Rock?
Det skulle jag inte vilja säga. Jag kan ta Jimmy Åkesson på en Manowar-låt när som helst.
Jag tror ändå på att det är liksom en återgång till en häftig subkultur. Försöka få igång en skön pepp av vänstern. Det saknas lite, tror jag.
En skön pepp, Ida, från vänstern.
Det håller jag helt med om. Alltså, vänstern är riktigt dålig på att peppa sig själva. De andra bara kör och hejar på liksom, sig själva. Så det skulle jag också rekommendera. Att det blir mer heja på, att miljardärerna ska betala mer. Och så ska vi fixa investeringar och jobb över hela landet. Och då kommer herrarna komma tillbaka till slut när de känner hur coolt det är att vara vänster.
Kan Norsi börja med kokain, kanske?
Absolut inte. Knark, det är riktigt dåligt.
Ja, men så där lät det ju inte från Göteborgsproggarna under tältturnén.
Nej, men man måste ta det i en ny tid, eller hur? Mm. Nu är det inte coolt med knark, utan det är andra bullar som gäller.
Jag tänkte också på den här grischkulturen. Gör ni någonting för att hantera den? Alltså, försöker ni prångla på Norsi någon dunjacka, eller försöker ni bara helt ignorera den framfarten?
Ja, jag liksom är ju lite för mycket inne i det här med att vi ska ta regeringsmakten och vända politiken, men det är möjligt att det är någon annan som funderar på det där i Vänsterpartiet.
Kan Norsi bli liksom en sån här manlighetsinfluencer? Alltså, det blir svårt i och med att hon är kvinna, men alltså någon typ av liksom gym bro look smaxing åt det hållet?
Ja, men då måste man heja på varandra bättre från vänstersidan och inte vara så snål.
Splittringen om vänstern. Nu har jag hört allt.
Ja, men det är ingen splittring, men det är mer att det är några som är väldigt klagiga och de måste bli lite på godare humör. Då kommer andra bli det också.
Vi vill ha namn.
Största surpuppan inom vänstern, vem är det?
Aftonbladets ledarsida.
Tusen tack för att vi fick ringa upp dig, Ida.
Tack så mycket.
Största surpuppan inom vänstern. Aftonbladets ledarsida.
Då har Åsa Linderborg inte slutat skriva.
Jo.
Det är Aftonbladets fel i alla fall.
Kul att kunna skylla ifrån sig på en tidning.
Verkligen.
Vi får se vad surpupperna på Aftonhoran skriver härnäst. Klart i alla fall att vi är tillbaka nästa vecka. Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.